Hej och välkomna till dagens avsnitt här av Modiga Människor, avsnitt 69. Jag sitter här med Maria Salomonsson. Så, och vi kommer att idag ha ett samtal kring barnen och de här injektionerna. Och det är ett helt nytt sätt för mig, och vi prövade liksom att ta ett samtal ihop här. Så att, och Maria kom in i mitt liv för att hon så modigt faktiskt vågade konfrontera skolornas, på hennes ort, en gymnasieskola och en högstadieskola då. Deras rektorer, hon träffar även skolsköterska. Hon träffar även skolläkare, skolsköterskor. På högstadieskolan så vet jag att hon inte fick tag i någon skolsköterska.
Nej, nej, precis. Så var det.
Men det är liksom grunden till allt. Och jag tycker att hon är fantastisk. Hon är kämpe. Hon är jättemodig, verkligen, som vågar gå runt.
Ja, nej, men det är ju härligt att våga stå på sig. Så är det ju. Mm. Och framförallt inte bara för min egen skull, utan stå på mig för barnen liksom i samhället. Mm. Inte bara barnen i Nässjö, utan barnen i Sverige och barnen överhuvudtaget i världen idag. Mm. Ser ju inte så bra ut med det som händer.
Nej, det ser ganska dystert ut. Ja. Men det tänker vi ändra på.
Det tänker vi ändra på. Mm. Absolut, och det känns ju som att som där jag bor, så blir vi fler och fler som ser att saker och ting behöver bli annorlunda. Och att man inte, jag tror att många inte ens tänker tanken. Mm. Det är väl det. Att när man inte ser någonting, utan att folk låtsas som att allt är okej, då tror man att det är okej. Mm. Och sen så visar man att, men det här är inte bra. Och då strömmar folk till. Mm. Och då blir vi fler. Och då har vi så många olika infallsvinklar till hur vi kan jobba med det. Och det känns ju härligt.
Mm. Jättebra. Mm. Bara en parentes här. Det är en fantastisk kamera jag har. Men den är vidvinkel. Så att det ser ut som att vi sitter längre ifrån varandra än vi gör. Men vi kan inte sitta närmare. För då liksom pratar vi i varandras ansikten. Jag bara noterade det nu.
Kanske måste ha munskydd. Ja.
Det var faktiskt ganska roligt. Ja. Så, och jag tänker så här att idag, ni får ställa frågor, så här, skriv. För det här är ett samtal, vi är ju båda mammor.
Ja, precis. Mm. Och det tycker jag, det har ju följt mig ända sedan barnen var små, att stå upp för att det ska vara rättvist och att det ska vara, framförallt att det ska vara logiskt. I mitt liv måste saker och ting vara logiskt, annars så får jag inte riktigt till det. Mm. Och det som händer nu, det får jag absolut inte ihop. Mm. För 1 + 1 just nu är ju tydligen 3. Och det har väl aldrig varit. Nej. Så det blir väldigt, väldigt konstigt.
Mm. Har du lust att berätta om den här situationen som du alldeles nyss fick information om?
Ja, jag har ju åkt tåget upp idag till Soja för jag vill gärna träffa dig. För jag ser ju dig och känner att det är så fint att kunna samtala så här. Mm. Och känna av varandras energi och liksom få veta vem du är och så här, jättenyfiken är jag ju. Så åkte jag tåget upp idag och vi har ju då en väninna hemma som har en dotter som har varit förkyld. Och dottern är då inte vaccinerad, injicerad. Så därför måste man följa normerna, rekommendationerna och gå då till vårdcentralen i Nässjö. Och då har hon gått till vårdcentralen som heter Bra Liv för att då testa sin dotter. Och där händer det som man tror inte kan hända. Mm. Så dottern blir utskälld, mamma blir indragen och utskälld inför alla människorna att man är oansvarig. Man ser till att pandemin fortsätter. Och det avslutades med att den här sköterskan säger att de är inte välkomna till vårdcentralen om de blir sjuka. För de har inte rätt till det. Och det är liksom Nässjö, Sverige 2021 som det händer. Och man tänker ändå att det skulle ha lugnat ner sig lite nu. Men det blir liksom det känns som att det fortsätter och att man inte har någon som helst. Det finns ju ingen logik. Nej. Det finns ju ingen logik i det.
Nej. Och det hänt värsta är ju i det här att den här 15-åringen.
Ja, 15-åringen sitter där.
I skottlinjen
med den här sjuksköterskan då som tycker att hon är helt oansvarig och utskälld i en sån situation. Det borde ju vara förbjudet. Mm. Och det kan inte vara okej. Det är helt oacceptabelt. Mm. Är det. Så nu blir det ju mejl då in, för mamman då är ju en väldigt stark kvinna och vi är en stark grupp som stöttar varandra. Mm. Och framförallt att se att det bästa för barnen blir bra. Mm. Så jag var helt chockad när jag kom. Mm. Att det kan bli så här illa. Mm. Och att man inte vill se att det finns... Att det finns två sidor och att det finns ny information och att vi vet ingenting om biverkningarna. Och att folk tycker att vi är antivaxare, det har ju inte med det att göra. Det handlar ju bara om att vi vill veta vad blir det för någonting för biverkningar för barnen. Liksom. Mm. Och det är ju ingen som vet. Mm. Det är ju dolt i dunkel och nu ser vi ju att det kommer mycket rapporter. Men så fort man ser dem, ja, då kommer de ifrån andra kanaler. Och då blir det ju inte lika trovärdigt tydligen. Men när vi inte kan få ut någon information via de kanalerna som så att säga då mainstream. Hur ska vi då veta liksom? Hur ska vi kunna förmedla det vi ser och det vi hör?
Nej, det finns ju ingen kanal liksom annat än bland annat den här. Och några till att förmedla de här sakerna. Mm. Mm. Men ja, din väninna som vi pratade om som eventuellt också skulle ha varit med, hon berättade ju för mig att hennes dotter, när de hade haft vaccination på dotterns skola.
Ja, så då var det ju gymnasiet där skolsköterskorna då enligt hennes dotter då går in i skolsalen och vill att folk ska räcka upp handen och tala om vem som är vaccinerad eller vilka som vill vaccinera sig. Injicera sig då och hur den är så blir man ju uthängd. Mm. Speciellt om man tänker själv att det inte är något konstigt och helt plötsligt så är man kanske en av väldigt få i ett klassrum. Mm. Och där tyckte ju dessutom hennes klasskamrater då att hon var faktiskt inte värd någonting om hon inte såg till att göra som alla andra eleverna i klassen. Mm. Och nu när man växt upp i en stark familj som den här flickan har gjort, där man vågar stå på sig, där man vågar samtala och där man får vara den man är. Mm. Det är ju så att vill barnet göra det man inte vill som förälder så måste man ju kunna diskutera det. Mm. Så då blir det så konstigt när man kommer till en skola som ska vara trygghet och kunskap. Mm. Och jag pratade med rektorn om det i Nässjö då på Brinelle i högstadiet då. Just det här att skolan ska ju vara kunskap och trygghet. Mm. Och det existerar ju inte under den här tiden när man går ut i klassrum och man ska göra det på skoltid. Och att det är som att det är det mest naturliga i hela världen. Mm. Och det är ju inte naturligt. Det ska man ju göra på vårdcentralen, så är det ju. Tänkt från början, tänker jag, när man gör vaccinationer. När man ska åka utomlands och allt det här. Mm. Men helt plötsligt så har allt bara vänts till att det har blivit det normala. Och det finns inget normalt med det, tycker inte jag. Skolan ska inte upplåta sina lokaler till den här typen av experiment. Det måste vara helt fel. Mm. Och jag pratade med rektorn om det och frågade honom om han liksom tycker att det är okej att göra det här. Men han sa, så är det ju på alla skolor. Ja, men kan inte du bli extraordinär då? Och säga nej. Att nej, men vi gör inte det på den här skolan. Men...
Men jag ser att du blir jättebra när vi pratar om det.
Ja, det blir väldigt så här.
Mm. Ja, och jag var ju själv med här över några veckor sedan så... Jag upplever själv att jag har en väldigt fin relation med min dotters och sons rektor. Men vi står liksom på skolgården och så frågar jag henne om det kommer bli aktuellt att den här skolan upplåter lokalerna. Mm. Och då svarade hon ja. Mm. Och mina barn går ändå på en Waldorfskola. Mm. Och jag kunde inte låta bli att börja gråta då.
Nej.
Mm.
Mm. Nej, men det berör ju för att...
Mm. Det kändes... Ja. Nej, men det kändes som ett sånt svek och ett övergrepp. Mm. Och då kände jag bara, men kan inte du säga nej?
Och just som jag sa till den här rektorn, att skulle inte det vara fint att få vara extraordinär och säga nej? Och stå upp för barnen, för ingen vet ju vad det innebär.
Mm.
Men det är som att, nej, men jag gör så gott jag kan. Ja, men så har du verkligen skickat ett enda mejl till någon och sagt att du inte vill? Mm. Finns det någon som skickar någonting till någon och säger att de inte vill? Utan man bara tänker så att, ja, men jag lyder order, det är så här det ser ut.
Mm.
Men om det inte känns bra någonstans måste vi känna att det inte känns riktigt bra.
Mm.
Men man bara följer.
Mm.
Följer det som är liksom.
Mm.
Så det känns ju väldigt bra att gå dit. Och jag tycker samtidigt att man gör alldeles för lite. Jag tänker, vi kan göra så mycket mer. Men det är klart att, ja, på något sätt är det så helt otroligt det som händer.
Mm.
Så att därför tänker jag kanske att jag kanske inte kan göra mer. Och nästa gång tänker jag att det måste finnas jättemycket mer man kan göra.
Mm. Ja, men det är...
Ja. Så är det, ja. Mm.
Ja, jag ser att det är en Karin här som skriver att ta barnen ur skolan. Det är... Problemet är ju bara så här, hade vi vilket annat land som helst. Mm. Sverige har ju krattat manegen för det här ganska länge. Om man nu ska tänka det minsta liksom i banor, utanför banorna.
Ja.
Det finns ju ingen frihet kring barn i Sverige. Utan det är liksom, det har varit på agendan jättelänge med vaccin. Tvång, och då pratar vi ju andra vacciner. Mm. Länge så har ju det kommit upp gång på gång på gång i riksdagen. Och jag vet inte om det är två gånger som det har kommit upp det här med förskole, liksom tvång faktiskt, från 3 år.
Ja.
Och det var ju då jag och min man ruttnade liksom. Känns att vi drog till Mallorca.
Ja.
För att det känns, vi kan inte vara i ett land där man tvingar sina liksom, medborgare till att stoppa in barnen. Det är allt är okej så länge det är fritt.
Ja.
Men när vi, så det känns som att det här är ingenting nytt. Liksom. Men vad jag skulle säga med det är att i andra länder, jag menar, ta England och så kan du ju hemskola dina barn.
Ja.
Och jag tror inte att många skulle välja det i Sverige i alla fall. Men det finns ingen möjlighet, utan polisen kommer ju att hämta barnen till slut.
Ja. 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 Ja, och vad jag tänker mycket på också är liksom att jag försöker vara lite aktiv på Facebook och jag försöker att åka på saker och ting som, ja, som frihetsdemonstrationer och sådär, just för barnen.
Mm.
Och då tycker jag oftast att folk hakar upp sig på den vuxna världen.
Mm.
Så man vill inte läsa att det är barnen vi tänker på, utan man menar bara på att nu ska vi göra det här och det här är för de äldre och det här är för den och den. Men det finns väl inget som säger att barn ska göra någonting för... Jag kan inte tänka mig att min mormor skulle tycka att barn ska göra någonting för hennes skull.
Mm.
För hon har ju haft ett gott liv och det är därför de ska vaccineras, de här äldre människorna. Och de som är i en annan riskgrupp, liksom. Övervikt och andra underliggande sjukdomar. Men friska barn. Mm. Och det verkar som att... Att när jag pratar om det på Facebook så verkar det inte som att någon ser de inläggen.
Nej, men alltså folk blir helt rabiata och tokiga. Jag var faktiskt med ett par som jag stöttar på samtal. Och då säger den här terapeuten, så spänner hon lite ögonen i föräldrarna och säger så här: barnen har absolut inga skyldigheter.
Nej.
Det är bara ni som har skyldigheter.
Mm. Och det är så fint, för det är så det ska vara.
Och här så vänder vi på det liksom. Jag vet inte hur vi...
Och jag upplever också att många barn tycker nu att de gör något riktigt bra för andra människor. Och då har det ju gått så långt att man Man har helt förblindats av att man ska göra någonting som inte ens vet om det är bra för barnen först och främst.
Mm.
För att vi tror att det kan skydda någon annan som redan är skyddad.
Mm. Mm.
Så jag får inte ihop logiken.
Mm. Nej, och jag menar, ska vi prata om, många läkare pratar ju om att de här injektionerna också kan ge framtida liksom sterilitet.
Mm. Mm.
Då tänker jag att det är ju bara en liten del av hela bilden. Men jag tänker några år senare när det här barnet som har fått ansvaret att göra någonting gott.
Mm.
Mm. Mm. Ja.
Nej, men det är verkligen, det både berör ju och upprör.
Mm.
Och vissa dagar känns det ju mycket enklare. Och andra dagar så blir det ju tuffare. Mm. Så är det ju.
Mm.
Och nu ser man ju att man börjar med vaccinationer i USA på barn som är, 5 till 12 år liksom. Man tänker de här små kropparna liksom.
Mm.
Men då skulle de ju få mindre nålar och bara en tredjedel utav innehållet.
Mm.
Och då bara, känns det, sitter ju så liksom.
Mm. Mm.
Ja, det är verkligen helt overkligt.
Mm. Ja, och sen alla barn som faktiskt inte vill.
Mm.
Jag menar, du har väl också säkert tittat på ett antal filmer på de här barnen som 4-5 vuxna som håller i.
Ja.
Mm. Mm.
Men det känns som att på något sätt så har det blivit något normalt för människor. Mm. Att det är så. Och då kan man ju fundera på, varför är det så bråttom? Det har jag sagt hela tiden. Vad är det som gör att det är så himla bråttom?
Mm.
Varför kan vi inte bara avvakta och se om nu andra länder gör på ett annat sätt? Kan vi inte avvakta och se då? Vad innebär det?
Mm.
Men det är klart, det måste ju gå flera år.
Mm.
Det räcker ju inte att liksom vänta i 3 månader.
Mm.
Så jag tänker bara att man behöver bara gå tillbaka till skolan, ifrågasätta och på något sätt skapa grupper där man pratar tillsammans. Och kanske hitta någon slags förståelse för vad det är som pågår. Och göra så gott man kan.
Och jag nämner ju ingen namn här. Men en person som jag har i min närhet. På den här personens barns skola. Så har en 16-åring. Det är väl ungefär en och en halv vecka sedan. Som den här 16-åringen faller ihop på skolgården.
Mm.
Efter injektionen. Och jag tror att det var i torsdags, onsdags eller torsdags, så stängde man av respiratorn. Mm. Och då tänker jag, det här är inte det enda fallet jag har hört talas om.
Nej.
Och det är en 16-åring, det är inte normalt att en 16-åring faller ihop på skolgården.
Nej.
Alltså när händer det? Och om det har hänt, låt oss säga för en tid sedan, då skulle det vara med i tidningen. Alltså det skulle vara någonting som man tog upp.
Mm.
Nu händer det hela tiden.
Ja.
Mm.
Och det tycker jag också att man borde bli mer vaksam på när man ser på nyheterna att det bara är på ett sätt.
Mm.
Så borde man fundera på om det nu finns folk som kämpar för att vi ska liksom låta det dra ut på tiden, att vi ska vara mer vaksamma på biverkningar.
Mm.
Att man ändå tänker att det är någonting som inte är som det ska.
Mm.
Men det är som att det har bara helt, och när folk går bort liksom, eller får en stroke eller liksom olika symptom, så tror jag att de flesta skulle inte ens anmäla att man har fått en biverkan, för att man vill inte tro det.
Mm.
Det är liksom, man vill inte tro att man har blivit lurad. Och det kan ju låta jättehårt att säga att man ska ha blivit lurad, men någonstans så har det ju alltid funnits undersökande journalister.
Mm.
Och framförallt när det gäller barn och skola.
Mm. Mm.
Men var är de någonstans?
Mm.
Jag menar, tidningen hemma ville ju intervjua mig och min väninna när vi var i Stockholm då. Och gick i tåget för barnens rätt att inte bli injicerade. Och framförallt att välja själva. Med att verkligen kunna välja själv. För jag anser inte att man väljer själv när man sitter i ett klassrum och alla som har fått en injektion får en sunkis.
Mm.
Då vet man för det första vilka som har gjort det Och man ser att man inte är som alla andra. Och på en del ställen går man ju klassvis. Mm. Jag menar, det blir ju så helt overkligt att det händer. Men det är som att folk tycker att det är jättebra. Det är liksom, jag får inte ihop det.
Nej, men jag menar, om jag tänker så här, vart rapporterar det? Alltså, hur kan vi inte få veta vad som händer i andra länder? Mm. Jag menar, Australiens Anders Tegnell gick ju ut i tv och säger att nu så den här veckan kommer vi att ha massinjicering på en stor arena. 24 000 barn som man då föser in som boskap.
Ja,
och man går ut med att föräldrar får inte delta. Man går ut med, man säger det här på tv. Mm. Att vi kommer att ha militären med. Ja. Ja. Och folk tänker så här. Ja, alltså det är då var jag lite under isen faktiskt. Ja. Mm.
Men när du berättar det nu, då tänker jag just att det är så helt overkligt det som händer. Så för de här föräldrarna i Australien så kanske det är så overkligt att man kan inte ens ta in det, att man ens klarar av att protestera. Mm. Att man tänker att jag är mitt i en mardröm. Mm. Jag har en väninna, hon sa det, jag trodde att jag har levt i en mardröm och att jag har en mardröm. Men jag inser helt plötsligt att det är ingen mardröm, för jag är vaken. Allt det jag trodde inte var möjligt är möjligt idag. Mm. Och det är det som gör det så helt. Vad är det för någonting i den här injektionen som är så himla viktigt att få i alla människor? Mm. Jag menar, jag har levt ett helt vanligt liv under hela den här tiden. Men jag har inte det stora kanske sociala umgänget med mycket föreningsliv och allt det där. Men jag lever ett helt vanligt liv. Jag jobbar tillsammans med min pojkvän, så gör vi allt som vi alltid har gjort. Liksom. Jag är aldrig förkyld. Jag är aldrig sjuk. Jag har en stark kropp. Och vore det nu så illa som det sägs vara, då skulle det se ut på ett annat sätt. Men varför gör det inte det?
Ja, nej, men jag bara tänker som när min pappa, han gick ju bort här, men de här 2,5 veckorna han låg på hjärtintensiven. Det var svängdörrar. Ja. Alltså så det var fram till klockan 16 så kunde vem som helst komma in. Det låg en liten hög med munskydd, lite fint, men det stod att den var inte till för besökare utan för patienter. Och det var ingen som sa till oss någon gång, för vi var ju där dygnet runt. Och nu tror jag ju inte på dem i alla fall, men jag bara reflekterade över hur, om det nu är som de säger att det är, så borde det se väldigt annorlunda ut.
Ja, men precis.
Och det var inte så.
Nej, så var är logiken? Mm. Om man bara förstod att allt var konsekvent. Mm. Men det är ju inte det. Mm. Det är ju lite så här på en höft. Mm. Och vem är det som har bestämt det? Mm. Det liksom går inte riktigt ihop. Mm. Och min väninna är hemma i stan då.
Jag ser att du behöver flytta på det så du är med.
Nej, men min väninna, hon är väldigt liksom påläst om saker och ting. Och hon kan hitta statistik snabbt. Mm. Så när folk säger att ja, men nu har, är det så här många inlagda på IVA. Ja, men då är det ju inte det. Mm. Så, och då när man visar det så säger folk ja, men det kanske inte stämmer. Eller då kanske du har fel fakta. Så jag tror att för väldigt många människor idag så vill man absolut inte se. Så man har bara stängt av seendet och man har stängt av det man hör och man vill helst inte prata om det. Mm. För den här elefanten i rummet, den är ju så påtaglig. Mm. Den liksom bara är där och ingen vill prata om den.
Ja, men jag menar, det är så konstigt. Nu känner jag också att det all den här skulden då som man vill ge till de som så att säga inte har tagit den här. Och jag känner att jag är precis som jag har varit hela tiden och jag ser ju att folk är jätte... Liksom, så att jag menar, jag kastar mig inte om halsen på någon eller som liksom håller... Och Ja, men jag har också så här alltid hållit lite distans så innan jag precis så har känt av vem som är vem. Men det jag ville komma till är att jag upplever att de som har tagit sprutan, att det är de som så här, nu är det back to normal. Det är de som börjar sätta fram handen och säger, nu är det över. Jag har varit med om det flera gånger. Nu är det över. Så här,
men det är borta. Influensan är ju inte över, den kommer ju alltid tillbaka och det är det vi har nu, influensa. Så folk får liksom tvätta händerna och hålla avstånd och så kramar man dem man vill krama. Så på ett sätt har det varit skönt att slippa krama allt och alla.
Faktiskt. Det är det jag menar, jag kramar hellre dem jag bara liksom vill.
Och det här när man går i affärer, att man liksom släpper förbi folk, det är ju bara rent hyfs, men som vi kanske har glömt bort under en lång period där alla bara vill framåt själva. Så det har ju, tycker jag, det känns ju väldigt tryggt. Inte för att jag är rädd för något, utan mer för att jag tycker
det är inte trevligt att stå i en rulltrappa, tycker jag, med någon som liksom flåsar den i nacken. Det tyckte jag inte innan heller.
Så det är ju jätteskönt. Men just det här att
men nu upplever jag att de börjar flåsa igen. Det är som att de som har tagit injektionen, nu tycker de att det är okej.
Samtidigt så i mitt jobb då, då har jag kunder som har varit väldigt rädda från början, som fortfarande trots sina injektioner har munskydd. Och tänker jag, vad tror man inte på det man har fått då? Eller tror man att det är andra runt omkring som smittar? Eller jag får inte ihop det heller, för normalt så är väl ett vaccin till för att skydda dig. När du åker utomlands så vill du inte ha vad det nu är för olika typer. Och då tar man ett vaccin för det om det krävs så. Det kräver ju inte att alla andra som bor där har det.
Nej.
Men helt plötsligt så ska alla ha någonting som tydligen ändå inte skyddar. Jag förstår inte det. För folk blir ju sjuka. Det ser vi ju på de kanalerna man kan titta på. Att de som har dubbelvaccinerat sig är sjuka nu.
Nej, men precis, jag tänker så här, nu har det ju faktiskt kommit gång på gång på gång liksom, rubriker i vanlig mainstream media som säger trots dubbla shots så har liksom den här covid spridit sig. Och då tänker jag så här, men jag skulle i alla fall fundera, men då är det som att det är någon liksom fokusskiftning, så man tittar ändå på dig eller på mig. Det känns som apropå. Hur kan det vara vårt?
Det är ett stort ämne där. Och det upptar så himla mycket av min tid. Liksom. Jag vill lära mig mer och mer. Och jag vill verkligen förstå. Om någon kunde tala om för mig att allt det som händer bara är av godo. Då skulle ingen bli gladare än jag. Men om jag inte kan känna det i hela mitt system. Att det är någonting som inte stämmer. Då är vi ju många som känner att det är något som inte stämmer. Och det, ibland får man ju lita mer på det. Än den typen av vetenskap som har lagts fram. Om det nu har lagts fram någon vetenskap överhuvudtaget om det här. Framförallt då att göra det på barn. Och vad jag har tänkt mycket på också är ju det här. På kvinnor då, och framförallt då på unga flickor och även på äldre kvinnor, med blödningarna. Nej, men det vill man ju inte ens ta som en biverkan. Är det för att det är kvinnor som blöder, eller är det bara för att man inte vill tro att det har en biverkan, att menstruationen blir så här, att det liksom, vi får inte läsa om det, vi ser ju ingenting om det.
Och ändå så har det rapporterats ganska flitigt om detta. Det kom ju ganska omedelbart som en biverkan. Men även att kvinnor runt omkring, så kallade nyinjicerade, drabbades av blödningar.
Så man önskar ju att de som jobbar med det här, att de vågar träda fram liksom, och berätta. Och även om man nu vill göra anonymt eller vad man nu vill. Jag förstår att folk är rädda. Man är rädd om sitt jobb, man är rädd om sina vänner. Man är rädd för allting. Men att gå runt och vara rädd för allt. Det är ju inte tryggt heller. Det är inte frihet och det är inte trygghet. Utan det är ju bara rädsla. Och det är klart att det kostar.
Ja, det
kostar på.
Jag har en väninna som har bott i USA. Och hon i sin tur har en väninna som bor i USA. Och hon berättade där på en fertilitetsklinik. så har man faktiskt börjat säga nej till kvinnor som har tagit injektionen. Att man anser att man inte kan hjälpa dem.
Nej.
Och då tänker jag att vad är det de vet som inte kommer fram?
Det är väl just det här att de som vet något, om de träder fram och berättar det. Så att det kan bli lite lugnare liksom inuti. Och om det då är att det som händer är sant, ja, då är väl det bra. Om det visar sig att det är sant. Och att vi som inte tror att det är sant, att vi har fel, det vill vi ju gärna ha. Jag vill i varje fall gärna ha fel. Jag kan tänka mig i så fall att äta upp min hatt liksom. Om det bara är det. Men bara att någon kunde tala om för mig. Och träda fram liksom.
Ah.
Ja. Så är det.
Mm. 299 stycken som tittar.
Det är ju härligt. Ja, det är ju fint att du har ett sånt här program så att man får komma och prata och lägga fram vad man tänker och känner. Att du liksom engagerar dig i det här.
Jag tänker att det är jätteviktigt att inte bara läkare.
Nej.
Utan
vanligt folk.
Ja, men det är så svårt att inte säga. Men alla människor, jag menar, vi alla har ju någonting att bidra med.
Och det är väl just att ibland vill ju alla att man ska vara någonting. Man ska vara läkare eller barnmorska eller polis. Eller du vet, man ska ha någon slags speciell titel då. Men att bara vara vanlig människa och känna att det måste göras någonting och att någonting inte är som det ska. Det är ju, får vi ihop alla dem, då är det ju perfekt. För då är vi ju hur många som helst. Och det var ju det som var så fint när vi gick den här frihetsmarschen då. Att man känner styrkan i att så många olika typer av människor. Allt från A till Ö. Män, kvinnor, långa, korta, tjocka, smala, ljusa, mörka. Du vet, allt. Som bara har ett gemensamt mål. Det är liksom, vet jag, var bara helt uppfylld av liksom all den här kärleken och värmen. Och vi bara gick där liksom på Stockholms gator. Och, ja, jättefint. Och när vi marscherade för barnen då, ännu längre tillbaka sen. Och, jag menar, att det finns. För vad jag faktiskt kom på här nu igår är att jag har alltid kämpat. Tyckt om att kämpa liksom för andra och för mig själv och sådär. Men helt plötsligt så finns det ju en grupp med människor som tycker likadant som jag. Det har inte jag varit van vid. Utan oftast hamnar jag i att folk tycker samma sak. Men det är aldrig någon som står upp för det. Och helt plötsligt så helt plötsligt kommer man till Stockholm. Och träffar alla de här människorna. På en demonstration som inte finns tillgänglig att hitta. Om inte du känner någon. Varför det? Folk undrar vad jag gör där. För de har inget sett. De ser inget på nyheterna. Ingenting på mainstream. Och själv hade jag knappt hittat det heller liksom. Blir man inte förvånad? Behöver man inte fundera på vad är det som händer? Varför är det så mycket censur?
Ja, nej, men det är helt galet. Jag hade ett långt samtal med en person på Nya Zeeland i morse. Och det bara liksom stryps ju och det är lockdown. Jag vet inte hur många veckor igen. Och alltså Auckland är, jag vet inte om det är helt stängt eller om det kommer bli helt stängt. Alltså kommer inte kunna få åka liksom in och ut. Så att, och det som kommer att ske och träda i kraft ganska snart då på Nya Zeeland, det är att du kommer få den liksom nödvändigaste sjukvården och du kommer att kunna handla mat. Men allt annat är stängt.
Ja, det låter ju så helt ofattbart. Och jag hör ju mycket saker och ser mycket saker. Och så tänker jag att jag vill inte tro allt. Jag vill verkligen inte tro på allt. Men om det händer, och i så fall när det händer, då vet jag vad som komma skall. Och då står jag ju inte så rädd. För då vet jag ju att okej, men det här har man pratat om. Jag har inte velat ta det till mig. Men jag hör det och jag vet och nu kan jag jobba snabbt liksom utifrån det. Men det låter ju verkligen helt helt ofattbart. För när jag är ute bland folk så är det som att livet bara pågår för alla människor.
Mm.
Och mitt i alltihopa så är det största övergreppet i mänsklig historia som pågår. Och som jag sa till han på skolan, det har ju aldrig funnits en pandemi innan. Så varför fokuserar inte skolan på pandemi i alla ämnen?
Mm.
Både vad det gäller matte, fysik, geografi, allting. Och verkligen kunskap om det. Mm. Och man kan väl dela upp varandra i två olika för och mot eller whatever. Men att man jobbar med det som händer nu. För det är ju historia nu. Igår.
Mm. Men det är ju för laddat och för känsligt. Då, liksom. Man vill inte prata. För om man är för eller emot, då kommer vi in på konspiration. Och det vill ju inte folk prata om. Och jag fick faktiskt reda på igår. Jag menar, jag bor inte på en jättestor ort liksom, och på mina barnskolor så har vi inte märkt någonting.
Nej.
Men då visade sig att en alldeles nyöppnad stor skola här har haft ett jättestort utbrott på grund av att ett par lärare har testat positivt. Och sen så var det några elever i klassen som hade testat positivt, som har haft skolan stängd och hemundervisning under några veckor. Jag tänker så här, men den ligger ju ganska nära mina barnskola.
Mm. Mm.
Ja, och där verkar vi ju inte ha någon pandemi.
Nej.
Ja.
Nej.
Så att jag tänker, ja.
Mm. Nej, det är återigen det där med logiken. Och det var som en kund till mig sa med passen då.
Mm.
Att de som förespråkar pass, vågar de gå ut bland folk? För om man förespråkar passet vill man inte umgås med någon som inte har gjort samma sak som de själva. Men de åker gärna till Ullared. Men sen så ska det vara pass på vissa ställen. För det tycker man är viktigt. Får du ihop den logiken?
Nej.
Om jag vore rädd, då skulle jag inte gå ut bland folk där jag visste att det var olika typer av människor. Men det är som att det passar bara ibland. Och då tänker jag att då handlar det inte om smitta. Då handlar det ju bara om att det ska vara på ett visst sätt.
Nej, men det har jag också funderat på jättemycket under liksom tiden som jag upplevde att det var som värst. Och när folk blev väldigt irriterade liksom, på affärer. Och vi hade en kille på så här lokala ICA som ofta kom in med en stor gasmask. Och så hade han så här skitglasögon och gick på ICA. Och så tänkte jag, men alltså jag förstår inte den skräcken. Om jag var så rädd, då skulle jag ju beställa hem liksom, mat.
Ja.
För det går ju faktiskt här i Sverige.
Men han klädde inte bara ut sig. Utan
han alltid. Jaha. Han kom alltid med gasmask och skidglasögon. Liksom, och mössa. Så.
Mm.
Nej.
För vad jag har funderat mycket på också. Det är ordet frihet.
Mm.
Jag tycker frihet är jätteviktigt. Men jag tror att det har bytts ut till trygghet. För väldigt många människor.
Mm.
Men är man...
Kan inte du berätta den historien? Du hade ju någon väninna... Utomlands.
Ja, jag har ju en kund vars släktingar bor då i Singapore.
Mm.
Och då frågade jag, hur har barnen det nu? Liksom? Hur är det med familjen i Singapore? Ja, sa hon, det är tufft nu. De som inte har vaccinerat sig, de barnen, de får sitta på ett annat ställe i matsalen. Man fick bara umgås med ett barn, så två stycken barn. Alla var tvungna att ha munskydd. Men sa hon. Men hennes släkting där då anser ändå att det är bra där. För det är så himla tryggt i Singapore. Och då var det just att man kan liksom gå ut där sent på nätterna. Det händer ingenting. För i Singapore är det ju trots allt dödsstraff när man gör fel. Men det är väldigt tryggt i Singapore. Och det är så himla mycket värt. Och då tänkte jag det. Att det är precis så det är nu. Att folk byter ut friheten till att vara trygg. Och då är frågan, är man trygg med sin anställning då kanske? Ända tills man ska göra något mer.
Mm.
För när man har accepterat det ena så ska man inte tro att det slutar där.
Mm.
Har du gjort det ena så ska du göra det andra och det tredje. Annars får du inte behålla ditt jobb. Annars får du inte vara med i den här syföreningen. Annars får du inte vara med på fotbollen. Du får inte vara med i lärarrummet. Whatever. Men det känns som att när jag pratar med mina barn om frihet. Så tittar de så här på mig som att jag. De verkar inte riktigt förstå det. Och då tror jag att det är att de har aldrig behövt kämpa för frihet. Det har inte jag heller. Men min mamma kom hit som finskt krigsbarn.
Mm.
Så hon och hennes familj har ju fått kämpa för det. Så för de flesta ungdomar idag så har de aldrig behövt kämpa för frihet. Och kanske det är därför som många nu när man, du vet, nu gör vi egna avatarer på våra mobiler och liksom, är det däråt vi ska?
Mm.
Vad är det tanken med det här som händer liksom? Och då har de bara vant sig vid att det finns någon slags trygghet kanske istället då. För frihet, vad är det? Mm. Och för en sån som mig så är ju frihet allt. Det är ju mycket mer, då är jag trygg om jag får bestämma själv. Men jag känner mig inte trygg om jag lämnar över min frihet till någon. Men där tror jag att vi är jätteolika.
Ja. Alltså trygghetsnarkomaner skulle jag nog... Alltså det är ett begrepp, tänker jag, som många svenskar... Alltså så det är tryggt. Det är tryggt med sitt jobb. Ja. Och jag menar, i allt det här... Och jag kan inte, alltså jag kan inte riktigt skriva under på det. För jag har ju till exempel aldrig gillat en fast anställning, och så Nej. Fort någon har kommit och sagt att här går det bra på jobbet, är du intresserad av en anställning, då har jag sagt tack och adjö. Så då hittar jag ett nytt jobb, för jag vet inte, jag har alltid haft den, då gör jag hellre någonting eget. Så att jag kan förstå liksom här så alla människor som tycker att det är skönt och viktigt. Och jag har många sådana närstående som har gjort precis det här valet som vi pratar om. Och som inte ens reflekterar över någonting annat. Och sen förresten när jag satt i bilen för att hämta dig. Maria åkte helt vilse med bussen. Så att jag fick hämta henne på en helt annan plats.
Ja. Det blev lite busigt.
Ja, men det blev jättebra. Vi kom hit till slut.
Ja.
Men så då fick jag ganska mycket tid att tänka. Och då så är det ett par som jag tycker så mycket om. Och de har funnits i mitt liv. Och de ville väldigt, väldigt ogärna ta den här injektionen. De är båda lite rebelliska, lite äldre. Men det som ändå, liksom slutklämman innan de bestämde sig ändå för att ta den här. Det var att de kände att de vill inte bli hindrade att resa. Nej. Så då sa de att ja, men, det känns inget bra. Och vi önskar att vi vågade liksom, kunde stå upp så som du gör. Men vi vill resa. Och vi vill inte att det ska ställa till problem.
Nej.
Och sista tiden när vi har träffats så har jag liksom sett någon väldigt sorg. Och så slog det mig när jag var på väg att hämta dig. Att nu är man ju inte längre dubbel. Injicera, eller är det full injicerad, man Nej. Är dubbel injicerad därför att du behöver ta nummer 3 och ganska snart nummer 4. Och jag undrar om det är den sorgen jag har plockat upp, liksom den här känslan av att vara lurad.
Ja. Och det är väl därför folk blir så arga, tänker jag, när man vill diskutera på Facebook med vänner och sådär, eller med Facebook-vänner. Att det känns som att många bara tackar för sig helt plötsligt. De ställer en fråga och så svarar man på den. Och så ställer man en egen fråga och då tackar de och går ur.
Ja, tack och hej.
Ja. Och då tänker jag, men kan man inte fortsätta prata då? Och vi pratar ju oftast dessutom om man tittar på vad det är vi har pratat om med barnvaccinationer, barninjektioner. Så hänger man upp sig på andra saker och tittar inte ens i inlägget liksom. Så allting går över på att handla om vuxna. Men det vi kämpar för, det är ju att hålla barnen utanför. Och sen får alla vuxna göra precis som de vill. Det är ju ingen som vet vad det blir av. Men då är det ju vuxna människor. Men våra barn har vi ju ingen som helst aning om. Och vem vill stå för det ansvaret sen? Är det rektorn på skolan? Är det jag som mamma? Vem är det som kommer få stå för ansvaret?
Ja, eller sjuksköterskan.
Ja.
Som sätter injektionen. Det vet vi inte.
Nej. Så, ja, det blir ju verkligen så här, jag vill ju prata om det här jättemycket för att förstå själv. Liksom. Jag tycker att det skulle vara fint att bara få vara i det liksom. Och ta reda på så mycket fakta som möjligt och försöka hitta fakta. Jag vet bara inte var jag ska hitta fakta, det säger alla, jag tror på vetenskapen. Men ge mig den då, ge mig alla studier. Jag ser inga studier på barn hur det har varit efter 5 år med den här injektionen. Kan någon visa mig den studien? Nej, men det finns ju ingen.
Nej, men vi vet ju, och det kommer jag ihåg, det var Rooney Rogers, en forskare som jag intervjuade, en norsk kvinna. Och hon sa ju att de djur som man använde i studierna, de dog ju ganska direkt. Mm. Och då tänker jag så här, och nu gör vi det här på människor. Och hon pratar ju också om att det här grafenoxid liksom går väldigt direkt ner i livmoder och äggstockar. Mm. Mm. Och det tar ju, vad tar det, inom 48 timmar så på kvinnor då. Ja. Och barn. Mm. Tjejer, kvinnor. Mm.
Ja, när man tänker på det och går in i den smärtan, så blir det ju outhärdligt.
Mm.
Men inte vet jag, kanske att det är utveckling då. Att det ska inte bli mer.
Mm. Ja, och det vill jag bara säga. Jag säger så här att jag brevväxlar, eller mejlväxlar med flera. Men bland annat med en barnmorska. Och hon berättar att en kvinna kom in och hade tagit injektionen för en tid sedan, och man hade upptäckt att det här barnet har väldigt svåra skador. Mm. Så att hon väljer att göra en väldigt sen abort, för att man ser att det är omfattande.
Mm.
Och den här barnmorskans sorg, hon sa det att om hon hade kunnat berätta det hon tror, för det är ju tyvärr ännu bara vad vi tror.
Mm.
Men hon, om det är som faktiskt flera ändå har sett, att den här kvinnan kanske aldrig kommer kunna få ett barn mer. Mm. Och det var det barnmorskan sa, att hade jag kunnat berätta att du kanske faktiskt inte kan få något till barn.
Nej.
Hade hon valt att fortfarande ta bort barnet då, trots de här skadorna. Och där är vi nu, att det här är ju någonting som skulle diskuteras på helt andra ställen än här.
Ja, och det är ju just det. Varför? Vi vill ju se debatten i tv, så att vi lättare kan tänka så här, aha, för om jag umgås bara med en viss typ av människor, då tänker jag ju på ett visst sätt, oftast så är i alla fall för mig, att om jag umgås med en viss typ av människor, då kanske det är det sättet vi samtalar på. Men om jag umgås med andra typer av människor också, så man säger, aha. Så där kan man också tänka, det har bara inte funnits med i mitt medvetande. Mm. Då kan det ju utvecklas. Men risken är ju att vi håller oss inom vissa grupper. Mm. Vi pratade till exempel om det här ordet aktivist. Att vara aktiv är ju bra. Mm. Att aktivera sig är bra. Men att vara aktivist, då blir det oftast lite att man är nej mot något. Att man är mot någonting. Men för mig då, när jag tänker aktivist, då tänker jag att man är för. Man är för frihet, man är för kärlek, man är för, du vet, för barnen, för människan, för mänskliga rättigheter. Mm. Så bara det att man samtalar, det är ju enda sättet att vi kan nå varandra. Du berättar vad du tänker och jag berättar vad jag tänker.
Mm.
Och så samtalar vi kring det. Det behöver inte bli någon diskussion. Vi är olika, vi har olika bakgrund, olika typer av personligheter liksom. Men bara att prata om det och inte låta elefanten i rummet bli så stor och påtaglig att vi slutar samtala om det enda som är viktigt just nu. Och det att vi gör, det vi gör mot våra barn, tycker jag.
Mm. Ja, för där är jag helt enig. Jag känner så här att det vore ju jättefint om man liksom la ner de här injektionerna nu. Men jag känner ändå att vuxna människor får göra sina val. Och jag menar, de flesta mig närstående har ändå tyvärr tagit den. Och jag känner att jag respekterar det. För jag tycker att det är jättesorgligt. Men de är ändå vuxna.
Mm.
Men jag känner så här. Nu, just det här med barn. Men vi är inne på någonting. Och jag tänker, i alla tider så har väl vi människor skyddat våra barn.
Ja.
Om någonting händer så samlar man ju barnen. Och alla vi skyddar barnen tillsammans.
Ja.
Det är alltid kvinnor och barn.
Ja. Ja.
Men nu så är det som att vi går ut i trafiken liksom, med barnet framför oss.
Ja. Ja.
Och bara hoppas att det bär.
Ja. Ja. Nej, men det är verkligen helt, det är helt osannolikt och fruktansvärt att vi inte diskuterar det öppet.
Mm.
För vad har vi att förlora?
Mm.
Om det är bra, varför kan vi inte titta på det då? Mm. Varför kan vi inte samtala kring det? Mm. Jag är inte arg. Jag är bara otroligt rädd för vad det innebär för framtidens barn. Liksom.
Mm.
Och du tar dina beslut och jag tar mina beslut. Och mina vänner tar sina beslut.
Mm. Men aldrig tidigare i historien har vi ju blandat in barn på det sättet.
Nej,
alltså
nej.
Det,
Och att det händer i hela världen. Att det händer i hela världen.
Mm.
Det är ju helt...
Mm. Ja, precis.
Från, vad är agendan då?
Ja, precis. Från januari nu så har man beslutat då i Nya Zeeland. Från 5 till 11 då.
Mm.
Mm. Ja. Så att det, jag kan ju tänka mig att det ganska snart kommer att landa i liksom spädbarn.
Ja.
Mm.
Ja. Oj, oj, oj. Så vad tycker dina lyssnare? Tycker de att vi...
Ja, de skriver tack och hej, ja, det verkar kommit in något troll.
Man pratar lite allt möjligt, ja.
Ja.
Ja, nej, men oavsett så.
Mm.
Jag bara önskar att fler människor våga tänka tanken på att det kanske inte är som det ser ut att vara.
Nej, alltså det är ju, och det är det, precis som vi pratade, så här, som du säger, att vi måste ju börja ställa frågor.
Mm.
Ja,
det var det jag skulle säga. Mm. Vi var ju på skolan då och man hittade ju då saker och ting som enligt grundlag och sånt inte står rätt till nu.
Mm.
Och då visar det sig att man nu då har vakter på skolorna när man ska injicera barnen. Och då tänker jag också att hur kommer det sig att de känner sig hotade?
Av mammor?
Mormor och morfar. Alltså människor kommer dit och är oroliga för sina barn. Och då känner sig då skolsköterskorna hotade.
Mm.
Därför att vi talar om att någon måste stå till svars för det här.
Mm.
Om det visar sig nu att det här är inte som det ser ut att vara.
Mm.
Då måste ju någon stå till svars. Mm. Är det man som gör att man känner sig hotad? För vi har ju bara talat om att det här är inte okej. Enligt vissa saker så är ju det här förbjudet liksom.
Mm.
Men jag förstår inte att det står vakter där. Mm. När man ska, och det som du säger, det som händer i andra länder är ju ännu värre då när man liksom har riktigt så.
Mm. Utan... Ja, men bara det. Jag tänker så här, det borde ju verkligen få folk att fundera. Nu förstår jag ju att många tycker att det är väldigt bra. Att det står en vakt som hindrar galen pannor som dig och mig från att komma dit och ställa frågor. Men när inträder det att vi inte längre får ställa frågor?
Ja.
Jag menar, jag känner mig inte särskilt hotfull. Alltså, någon kanske upplever mig som hotfull. Alltså, det är ju hotfullt att få frågor när man känner sig trängd och inte kanske riktigt är sant, utan jag gör någonting. Jag följer en order och då kommer jag ju bli förbannad på dig om du ställer frågor till mig. Så.
Mm. Jag är ändå förvånad över att inte fler människor ställer frågor.
Mm.
För det är ju inte farligt att ställa frågor. Men det är klart att om man känner att man inte tror att man kan resa och man får inte göra det och inte göra det, då kanske det är enklast att ta, och då tillhör man. För tillhörigheten tror jag också, den är jätteviktig.
Mm.
Alltså utan tillhörigheten så kanske du inte överlever istället.
Mm.
Så då kanske det är bättre att göra det man inte vill för att få tillhöra.
Mm.
Och känner man att man tillhör då, för om du inte gör som gruppen vill, då får du ju inte vara med.
Mm.
Så det är ju också bara villkorat.
Mm.
Om du gör som vi gör i gruppen får du vara med, annars får du inte vara med.
Mm. Ja, alltså det dyker ju upp så mycket saker. Jag tänker, men precis det du säger, det är ju ett tecken på en dysfunktionalitet.
Ja.
Alltså en dysfunktionell familj.
Mm.
Får du ju bara vara med.
Mm.
Om du gör som gruppen gör. Mm. Annars så blir det ju ett svart får.
Ja.
Så, som blir projicerat på. Alla projicerar på den svarta fåren.
Mm.
I den dysfunktionella familjen. Och vi är ju där. Jag menar, och du pratar om elefanten i rummet. Och det är ju precis det som sker. Jag menar, jag tycker så här. det som är just nu är ett tecken på något väldigt dysfunktionellt. Mm. För att alla bara, ja tack och amen. Och jag menar, tänker på de EU-parlamentarikerna, framförallt när Kristina Eriksson, eller Eriksen, helt fantastisk, mm, mm. som står upp ja. Och säger att ah, men då får ni låsa in mig.
Ja.
Lock me in, mm. så här, men ingen tar min frihet.
Nej.
Ingen talar om för mig vad jag ska göra. Och har staten någonsin velat oss väl?
Ja.
När, och när de säger att vi måste göra någonting, att ni måste, mm. då borde ni dra öronen åt er.
Mm.
Ja. Mm. För jag tänker ofta så när de presenterar något nytt så tänker jag, vad är haken?
Mm. Mm. Man vill ju inte tänka så.
Ja, men ju mer vi så av erfarenhet liksom. Så.
Ja.
Mm. Ja, eller hur? Ett lyckligt svart får.
Ja.
Ja, det är vi med faktiskt.
Mm. 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 Ja, nej, men jag lyssnar ju som sagt på, jag gjorde något inlägg om någonting, om det var Sveb-TV eller om det var Samnytt var det nog. Mm. Jag hittade någonting som jag kände. Och det fanns att hitta på regeringens sida också. Mm. Men då var det någon som tyckte att bara för att jag hade sagt deras namn, då var jag inte alls att lita på längre liksom.
Mm.
Men jag hittar ju inte de andra uppgifterna, så att man får hela tiden parera däremellan och försöka hitta fakta. Och då är det ju bra när man har en stor grupp med människor omkring sig som hittar de fakta som man kanske har lagt ut som kom från fel ställe då, enligt många människor.
Mm.
Så,
ja, nej men precis. Saker är, det var våren 20 när jag liksom verkligen djupdök i det här, så la jag ut någonting. Ja, dels någonting från Sveb-TV, någon intervju. Men sen hade jag också lagt ut från någon annan sida som jag inte var, någonting om att fåglar ramlade ner och dog.
Ja.
Och jag tyckte, jag ställde liksom en fråga.
Ja.
Och genast blev jag kallad liksom konspirationsteoretiker. Och jag bara, men alltså jag ställer en fråga, det här är ju ändå hänt.
Ja.
Alltså jag la inte någon vikt varifrån det kom. Liksom, utan apropå att så här, missa målet då. Och sen lade jag ut en utmärkt intervju med Olle Johansson, 5G. Där han, och jag blev ju, och det här var liksom innan, och han pratade ju verkligen om alla risker. Och den intervjun kom ju från Sveb-TV.
Ja.
Och efter det så var det faktiskt flera av mina gamla bekanta som började kalla mig för rasist.
Ja.
Och jag tänkte, men har jag blivit det också? Jag tyckte ju intervjun i sig var väldigt bra.
Ja.
Mm.
Och då kan jag skriva det. Har du tittat på inlägget?
Mm.
Nej, men bara för att du håller på det här så är det ju bara liksom. Mm. Den har suttit inne och den har gjort det. Och, ja, men skriver min väninna. Det har väl många politiker också. Mm. Så vad är, läs istället och se. Mm. Är det här någonting som du kan tro på? Och kan du inte det så behöver vi inte vara elaka mot varandra för det. Vi har ju olika ingångspunkter liksom, eller infallsvinklar och ett helt olika seende. Det är ju därför det ser ut som det gör.
Mm. Jag vet inte, ja, det är dumt att säga så, men jag tycker ju personligen att många av våra politiker är de mest kriminella liksom, i det här landet.
Ja.
Mm. Får man säga det? Ja, alltså de, bara så här, tänker på så man kunde ställa dem till svars liksom. För allt de har gjort mot oss som inte är. Och hur de alltid kommer undan. Och det är någonting, det var ju många år sedan jag liksom började fundera kring det. Att okej, här får han avgå. Och han har gjort ganska grova saker. Och sen dyker han upp i någon näringslivsstyrelse liksom, med en dubbelt så mycket lön.
Mm.
Och jag kommer ihåg att det var då jag liksom började förstå att alla de här människorna håller varandra om ryggen.
Ja.
Och sen så går det kanske 5 år sedan, är den här personen tillbaka i politiken.
Ja.
Mm. Men du och jag, vi skulle åka ut med huvudet före. Mm.
Ja. Nej, men man måste ju, det är ju så. Jag har försökt jobba politiskt. För att jag är en väldigt så kritisk person. Jag är en kritisk person. Jag älskar att vara, inte kritisk, jag är kritisk. Mm. Men det betyder inte att jag behöver vara negativt kritisk. Utan jag kan vara kritisk på olika sätt och se hur saker och ting ser ut.
Mm.
Men att jobba politiskt, det var ju inte lika lätt. För jag är ju dessutom entreprenör. Då vill jag ju ha snabba beslut och att saker och ting ska.
Ja, det kommer mina barn.
Ska gå fortare liksom. Och då är det ju inte så enkelt.
Mm. Nej.
Ja, då har vi fått lite publik då. Mm.
Alla tre.
Ja, men när du ser dem, är det dina alla tre?
Alla tre.
Då tänker jag att då måste det vara värt allt att jobba som du gör.
Oh, nej, det är ju... Ja.
Eller hur? När du ser dem.
De är ju helt fantastiska. Och nu får Maria prata lite själv. Jag ska gå och låta dörren. Så får du så... kan säkert säga någonting.
Jag vill i varje fall säga att jag är så himla tacksam för att Soja bad mig att komma. Eller vill intervjua mig. Och att få möjlighet att bara som en vanlig människa säga vad jag tänker och hur jag... Ja, hur det ser ut liksom. För mig och i mitt liv och i min värld med det jag ser runt omkring mig. Så att få sitta här med Soja och vara i hennes energi. Det känns ju jättehärligt.
Ja, jag hade glömt att låsa dörren så de var på väg in här. Så, ja. Och jag menar, visst vi pratar om barn så ja. Det hade väl inte varit fel. Men de ska inte på något sätt exponeras.
Nej.
Liksom.
Nej. Mm. Nej, och dina barn är ju fortfarande så små så du kan bestämma över dem. Jag har ju större barn och de bestämmer ju själva. Mm. Och ibland säger folk så här, ja men hör, vad har dina barn valt? Ja men det är ju deras val.
Mm.
Det är ju deras val.
Mm.
Jag är ju jag och mina barn är ju mina barn. Mm. Och vi är ju två föräldrar. Så liksom var och en bestämmer själv.
Mm.
Sen kan vi bara försöka och förmedla den kärleken vi tror skulle kunna vara bra för dem. Och om den är åt det ena eller andra hållet. Det vet vi inte vilket som blir bäst. Men det är ju förhoppningsvis kärlek från alla människor. Från alla föräldrar som väljer det ena eller det andra.
Mm.
Att det inte är av elakhet eller på något sätt. Utan det är ju av kärlek. Det är bara att vi borde få mer fakta. Mm. Mer studier, tänker jag.
Ja. Det är jätteviktigt. Ja. Ja, men ni skriver så fina saker. Tack. Vi bara liksom bestämde oss för att köra. Vi hade liksom inget manus. Vi hade bara en
vilja.
En, precis, en god vilja. Goda intentioner. Maria kom ända från Nässjö. Ja.
Vi har ju försökt få till ett träff sen du bad mig.
Mm.
Men så har jag ju tyckt att jag vill inte sitta på...
Du ville inte göra det på nätet. Nej. Och sen så har min pappa varit jättedålig och så gick han bort. Och... Men nu fick vi till det.
Ja.
Mm.
Så det är ju så himla fint. För du har ju en enormt fin energi. Verkligen. Jag är jätteglad för att jag får sitta här med dig. Och att träffa någon som... Ja, som fyller på.
Mm.
Det är ju så fint. Tack. Verkligen. Och det var väl det jag kände att liksom att prata utifrån mitt eget hjärta blir lättare då.
Mm. Ja, nu blev det lite. Ja, men jag tycker att vi har vi skulle kunna säkert sitta
flera timmar.
Mm. Men jag tycker att vi har ändå pratat om så här, det viktigaste. Jag menar att fortsätta ställa frågor. Våra barn. Lämna dem i fred.
Lämna dem i fred.
Mm. Mm.
Absolut.
Mm.
Och vill man så går man till vårdcentralen. Och tar egna beslut med sina barn. Men lämna skolan utanför. För det ska vara en trygg plats.
Mm. Mm.
En plats med kunskap.
Mm. Ja, och när historien blandade sig skolan in. Liksom i det här. Och jag tänker också att det blir ju inte en frizon. För det är också om man ska se, det blir inte en trygg plats. För precis som du säger, när vi börjar blanda in, när helt plötsligt det blir så synligt vem som har tagit den här injektionen också i en ålder som är så känslig att vara utanför.
Ja, men det är ju verkligen...
Det är ett övergrepp som är vida större liksom än de andra övergreppen tycker jag faktiskt. Mm.
Ja, det är verkligen... För mobbing är ju förbjudet.
Mm.
Men helt plötsligt den här vi och ni eller separationen, går runt med sunkis.
Mm. Ja,
det är ju så helt... I min värld är det så helt ofattbart.
Mm.
Hur kan vuxna människor tycka att det är okej?
Men det är ju det här jag ibland faktiskt tvivlar. Jag sa ju till dig i bilen här, det känns som att vi... Jag förstår att det är mycket, mycket, mycket liksom större. Det är ett psykologiskt experiment. Men ibland så känns det som att det är ett gigantiskt IQ-test. Liksom. Att så här, hur långt kan man gå? Alltså jag förstår att människor inte är korkade och att det inte är det det handlar om. Och att jag tycker, jag har pratat om det förut, jag tycker att på många sätt så liknar det liksom en misshandelsrelation. Mm. Och även att vi blir så gaslightade liksom hela tiden. Att säga, ja, men förra året så sa Agnes Wold att barnen skulle inte bli inblandade. Det står ju i tidningen.
Ja.
Och nu ett år senare så säger samma kvinna någonting helt annat.
Ja.
Och då är det som att, och för inte så länge sedan så gällde så naturlig immunitet. Mm. Den var jättebra.
Ja.
Och nu så tror inte ens sjukvårdspersonalen på det. Så att var det än de håller på med så fungerar det väldigt bra.
Ja, Agnes Wold är ju ett väldigt märkligt, jag vet inte vad jag ska säga, men mycket av det som var så självklart, hur kan det bara bli helt opposite liksom?
Ja, men jag menar...
Och att hon har ju gått in i folks hjärta. Hon band ju folk till sig och sa, låt barnen vara i fred.
Mm.
Men sen har det bara smugit sig på och då förändras ju människan. Mm. För många har ju henne som sin favorit.
Mm. Men det är ju det jag menar med en misshandelsrätt. Det börjar ju inte med
att man åker på tryck. Och helt plötsligt så tänker man, ja men nu tycker jag så här.
Mm.
Ja men hur kom det sig? Det var ju helt, det, har ju, det blir ju helt, helt overkligt i min värld.
Mm.
Och jag tänker ibland att vi lever verkligen i helt olika världar.
Mm.
Helt olika världar. Och vi vill leva i kärlekens värld. Alltså, jag tjänar ju ingenting på. Alltså, det är ju så att jag får några favörer av att stå upp för barnen. Förutom att jag naturligtvis träffar fantastiska människor. Men det är ju så att jag liksom hämtar in något annat. Jag kanske skulle lagt min tid på mitt jobb och tjänat massa pengar och bla bla bla. Men det är ju helt ointressant nu. Det är helt ointressant.
Och jag får ju faktiskt donationer från er. Men jag vill bara säga så här, för jag blir inte heller rik på det här.
Nej.
Alltså så här, i proportion till det jag lägger ner. Så är det så här, skulle jag ha ett vanligt jobb så skulle jag tjäna väldigt bra.
Ja. Du kanske skulle jobba för regeringen med den här sidan och fått liksom lite sån här input den vägen.
Men jag får ju såna här arbetsannonser skickade till mig. De söker ju allt möjligt. Liksom. Så. Informatörer och...
Men det var väl
vaccinbussarna.
Men folk verkar vara väldigt villiga att ändå sponsra så fort någon behöver någonting till bra grejer.
Ja, vi sitter ju här med... Ni ser inte den, men att kunna liksom hänga den här fantastiska mikrofonen här. Och vi kunde göra... Tyvärr så har jag inte lyckats. Det är en liten inställning som jag inte lyckats. Därför är vi så ljusa här. Men bara det att vi kunde sitta två stycken. Så kameran är ju jättebra.
Nej, det är fantastiskt. Att folk, många små bidrag liksom. Och det är ju samma sak att om vi är några stycken som går ihop och så blir vi fler och fler till att kämpa för något. Eller att vi är många som hjälper till att bidra till när någon behöver något. Och som sagt var, när man gör sånt här jobb så är det ju jätteviktigt med donationer.
Det är det så, verkligen. Men jag skulle inte kunna göra det här annars. För att nu har jag börjat göra det i princip på full tid.
Ja.
Men vad jag ville... Så när du pratar nu så känner jag ett vi. Och det har liksom kommit till mig väldigt mycket sista tiden. Att det handlar inte alls om mig längre. Utan jag känner inte nästan att det är jag överhuvudtaget. Utan det är liksom det, vi med stora bokstäver.
Men kan du tänka, eller kan du känna att detta egentligen är att det är detta som du var tänkt för? Har det kommit till dig någon gång att du bara känner så här, nu förstår jag varför jag, liksom min barndom, allt som har hänt runt omkring, varför gör jag det här utan pengar? Därför att det bara fyller hela ditt system med att det är det enda som är viktigt just nu. Eller?
Jag stod faktiskt på stranden i somras. När vi var nere och badade. Och så bara fick jag en sån där som fyllde upp hela mig. Och sen, men gud, jag har alltid funderat. vad det är jag ska göra. Och det är därför jag har liksom pluggat 1000 olika saker och gjort. Och så bara slår det mig att det är ju precis det här.
Mm. För jag tänker att det finaste man kan göra är att göra förändringar i andra människors liv. Mm. Och det gör ju du jättefint med din kanal. Så det är ju helt fantastiskt att det liksom, man kan gå in och titta på alla möjliga avsnitt och så liksom kan man fylla sig själv med tillit och tro och hopp och kärlek. Liksom. Att det måste finnas en sån kanal som fortfarande finns där ute för alla att hitta. Man behöver inte söka på något annat alternativ.
Nej, men det är fint att du tar upp det, för det är ju det jag känner, jag tror att folk känner det, att även om vi tar upp de här tunga sakerna som inte är dugg angenäma och trevliga att prata om, så finns det ju hopp. Alltså det är det jag känner, jag skulle inte göra det här om jag inte kände att det fanns så mycket hopp. Och jag känner att jag är ledd av någonting som är väldigt gott och fint.
Mm. Ja, och det syns på dig. Du har så mycket kärlek i dig. Och... Så verkligen.
Och jag menar, du Maria, tack.
Tack. Men tack att jag fick komma.
Men tack för den här fina stunden som du har bidragit till. Jag menar, verkligen så mycket mänskligt som du har liksom här just nu bidragit med. Mm. Ja, och kärlek.
Fint. Mm. Det känns lättare att titta på dig så att jag kan just titta där.
Nej, men... det blir ju så. Ja. Men jag... Ja, men jag tänker att vi avslutar med att titta på er. Tack.
Tackar för det.
Tack så
jättekul att få vara med.
Alla ni som har varit med. Mm. En stor mängd tittare ändå så här en eftermiddag. Mm. Och tack för att ni är med och bidrar till det här. Verkligen.
Ja, det säger vi bye bye.
Hej då.